Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är bra.
Så du ser oss?
Ja. Men vi sparkar igång medan du borsa hämtar glasögonen. Ni lyssnar på Studio Allsvenskan. Varmt välkomna hit. Jag heter Marcus Birro. Jag sitter med Henrik Eriksson och Filip De Giorgio. Och framförallt sitter vi då med Borsa Novakovic. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och stort tack för boken som du hade med och hade signerat så fint.
Ja, det är värd.
Ja, det vet jag inte. Men kanske ändå totalt. Ja, roligt. Stort tack för den. Ska läsa med nöje och behållning efteråt sen. Hur mår du?
Ja, jättebra. Ja. Lite förkyld. Ja. Som många andra känns. Ja. Men det är okej.
Är du en gnällig typ när du blir förkyld eller är du mer...
Nej, okay. Jag tror inte. Bara man undrar faktiskt, vad ska man snacka en och halvtimme när man är lite förkyld?
Ja, för vi pratade i telefon och då uttryckte du samma oro och sa att jag har väl inte pratat om en och halvtimme.
Men sen... en bok på 600 sidor.
Men boken, det är nästan jobb på 2 år.
Ja, jo. Men när vi sen satt oss för att göra då det som heter körschema när vi går igenom och vi ska prata med dig om, så upptäckte vi ganska snabbt att en och en halv timme kommer vi kunna fylla väldigt lätt. Okay. Så vi kan vara helt lugn med det. Vi brukar ju börja med en ny grej som vi kör med personlighetstest istället för faktaruta. Så vi gör den och jag kan börja med första frågan och det är vad du lägger dina pengar på.
I några fonder.
Fonder?
Ja.
Okay.
Härligt. Sparar?
Ja, självklart.
Ja. Har du annars någon så här specialintresse som... Vissa spelar golf, vissa fotbollsspelare. Sådär, har du...
Ja, långa promenad.
Ja.
Men det kostar inte. Men framförallt med sig själv. Det är gratis. Jag börjar nu spela paddel. Mina barn är på mig. De tycker att det är roligt. Och jag har varit några gånger och känns att jag har fastnat redan.
Härligt.
Annars man spelar jättemycket inomhus fotboll med kompisar. Det är min grej och det har jag gjort när jag var aktiv som fotbollsspelare. Jag missade inte många fredagar att spela. Och många tränare var på mig att jag ska sluta, att jag inte är bra för knäna, att jag inte är bra för att man kan bli skadad och så. Men jag kommer ihåg att jag spelade Champions League på onsdag, men jag spelade med kompisar på fredagar.
Fan vad fint.
Ja.
Så det var ena dagen var det Vira och grabbarna och,
ja, och nästa fredag det var viktigt att klara min kompis Janko på bästa möjliga sätt till exempel. Han glidtacklade på allt och han ville sparka mig på alla möjliga sätt, men aldrig att man ska säga att det är frispark. Ser du att det är frispark då gör du något fel.
Vem var bäst på att tackla, Janko eller Vira?
Ja, det finns. Ja, de är nästan på samma nivå. Men om man säger Bogarde hade jobbigt, det kan jag säga. Han var utbytt i alla fall efter 32 minuter. Men Janko klarade alla fredagar på bästa möjliga sätt.
Härligt. Mycket sulfinter.
Du vet, när man spelar inom husfotboll, det är det man är i kontakt hela tiden med någon passning eller någon fint. Eller man försöker, oavsett mot vilka man spelar, man försöker vara bäst. Och det är därför man spelar också. Jag vill vinna, jag vill göra den snyggaste fint den fredag. Och det lyckades man inte varje gång, ärligt talat. Man spelade mot dem som spelade inte fotboll som aktiv, eller de bara på skoj spelade fotboll. Men det gick inte lätt.
Jag har några kompisar som spelar i Strängnäs futsal nu. De går ju ganska bra. Och det är mycket gamla liksom Balkan. En kille som heter Adnan Sirek bland annat, som gör 2,8 i snitt mål per match nu. Så det är kul att se det är, att den inomhusfotbollen som är futsal då går framåt, tycker jag.
Det är framförallt att man har kontakt mer än när man spelar 11 mot 11. Det kan bli 15 minuter, du får inte någon passning.
Ja.
Och jag vet också, i början av min karriär, jag spelade mycket inomhus, mycket med kompisar och så, började spela 11 mot 11. Och jag, från början tänkte jag, det är så tråkigt. Man springer, man gör öppna vägar, man ska loppa precis som tränare ser. Men passning, man får inte passning. Och det blir om och om och om. Och plötsligt på en 45 minuter man kanske rört boll 3-4 gånger. Ja. Och inom husfotboll, du är hela tiden, det händer hela tiden. Då är spännande på något annat sätt.
Skapa speluppfattning.
Ja, det är självklart. Det är,
Vilken levande person beundrar du mest?
Levande person. Min farsa. Han är 86 år. Och jag är så glad att han lever så länge. Du vet, folk på Balkan. Det är inte många generationer som har far och barn. Och på den sättet jag är jättelycklig att jag har min farsa fortfarande i liv och bra. På bra sätt han klarar att bo nästan ensam i Sarajevo. Och jag har min son också. Det är tre generationer och det är mycket Skype. Det är mycket att dela med honom. Typ, det är inte bara framgångar. Allt. Och allt som jag har fått, det kan jag tacka min familj och framförallt farsa. Ja.
Härligt. Mm. När är du som lyckligast?
När alla är friska, när alla i min omgivning mår bra, att jag ser att de är glada, då är jag mest glad.
Mm. Härligt. Mm. Vilka ord eller fraser överanvänder du?
Fy fan, jävla jävel.
Det kom snabbt.
Ja, det är...
Det är inte den liksom
svenska. Du vet, man gjorde några gånger framförallt som spelare och man tänkte domare, de fattar inte. Men då fick jag guldkort och det kom domare och säga jag ser inte vilka ord jag tränder. Alla kan serbiska på bra sätt när man tränder.
Det känns som att alla som har spelat fotboll har haft någon, eftersom det var en så stor invandring i början på 90-talet. Man lärde sig alla de här pitchko och
den där. Precis så, precis den ord man tränder och då man fick guldkort och domare säger i all svenska, du säger, jag kan också lite serbokroatiska då.
Ja, fantastiskt ändå tycker jag. Vad är ett bra avslut på ett mejl som du skickar?
En gång till.
Hur avslutar du ett mejl? Vad är ett bra avslut på ett mejl?
Avslut, vad ska man skriva? Med vanliga hälsningar, typ så, nebo.
Ja, det är bra. Birush är värme.
Ja, värme kör.
Värme, ja. Ja. Eller hjärta eller något sånt. Brukar man.
Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Att jag är oseriös. På grund av som jag snackar och så folk blandar. Och jag vill vara öppet som människa och rolig och så. Men när jag jobbar ibland, det blir helt annat. Kanske folk som har inte jobbat med mig närmast, de kan få den uppfattningen att det är oseriös ljuge, typ så.
Men det ligger ju hos, tycker jag, betraktaren själv då, liksom. Att man inte kan skilja på att du kan vara en person som är rolig, liksom, samtidigt ha...
Nej, jag vet när jag ska vara rolig, jag vet när jag ska vara proffs.
Ja, typ. Härligt. Mm. Vilket är ditt bästa karriärråd?
Karriärråd? Jobb lite för karriär.
Hur har du tänkt under karriären för att liksom ta dig framåt?
Våga. Verkligen våga. Man känns när man spelade mot dem bättre än som det var i mitt lag. Man blev lite rädd att det ska inte sluta att man förlorar någon match 10-0 eller att man ska inte röra boll kanske någon gång. Du vet, du spelar mot bättre som är kanske på papper 3-4 gånger bättre än ditt lag. Och då fick man bara innan matchen våga, Nebo. Våga idag. Idag är så viktigt. Och det känns den ordet kan passa perfekt att besvara din fråga.
Mm. Ja, men verkligen. Mm. Man får inte vara rädd för att misslyckas. Yes. Det brukar jag säga här på jobbet också. Testa. Yes. Våga. Det händer ingenting.
Precis.
Det är så vi utvecklas, tycker jag. Både som personer och... Alltså fotbollslag eller som...
100%. 100%. Också. Framförallt också som ung spelare. Ja. När man jobbar mycket med unga. Kan man se på någon spelare som vågar och någon annan som vågar inte riktigt. Du vet. Om det blir så att Det blir helt olik person. Man upplever honom så, och det kommer han kanske till alla träning. Det blir helt något annat. Man blir lite rädd. Man blir att våga inte att kanske de spelarna är bättre än jag 2, 3, 4 gånger. Man träffar första gången henne och Goitun. Eller, då blir nej, inte på den sätt. Våga. Peta henne och Goitun. Du ska bli bättre än han. Bara på den sätt du kan få chans.
Vilken är din senaste googling?
Det var något kanske om fotboll, vad heter ni? Fotboll i Stockholm. Googla.
Studio av svenska.
Ja, typ något sånt.
Kolla vad fan det var för något. Vad är det jag tackat ja till?
Vad är det? Kommer jag med en bok till de här?
Ja, vart är det jag ska på torsdag?
Ja, men det är bra. Gör lite research. Ja. Vad lyssnar du helst på när du lagar mat?
Jag lagar inte mat. Och då lyssnar jag på...
Inte ens chibab-chichi?
Jag kan laga bra frukost till fru, framförallt på lördagar eller söndagar, och det är hon jättetacksamt, men att laga riktig mat, då passar jag.
Lyssnar du på någon musik då, eller?
När jag lagar mat? Ja. Jag har redan sagt, jag lagar inte mat, då lyssnar jag inte på musik. nej.
Vad gillar du för musik då?
Nej, det är allt mest serbisk med sån som går ännu mer i hjärta, något sånt. Och det är, men inte samtidigt när man lagar mat. Kanske mer när man festar.
Känslan med serbisk musik och Balkan, är det väl liksom mycket melankoli, musik i moll, dragspel och sorgsna kärlekslåtar?
Ja, men det finns olika.
Det
finns självklart. Men det är mycket kärlek, du har tappat någon eller förlorat någon kärlek, och du vet, som är alla såna.
Men det är ganska stort här i Sverige också, för jag har sett att det finns ju folk som åker runt och tittar på just här, konserter.
Jag har varit i Norrköping på en stor träff.
Det var
kul, bra. Alltså. Bra drag kan jag säga att det var.
Det är samma, det finns några som är riktigt kända i Serbien som kommer då i Sverige. Ja. Det blir de stora festsamlingar och det blir mycket.
Ja. Ja, men det är härligt. Ja. Vilken bok har betytt mest för dig? Har du någon sån?
Nesh.
Ja, bra svar.
600 sidor.
Ja. Precis.
Vi får lägga ut en bild sen på Instagram, så får ni se Birro.
Får köpa den också.
Ja, får köpa den då, precis.
Inte mitt ex då.
Nej.
Vem vill du be om ursäkt till och varför?
Ja, om man gör något fel. Och det är framförallt felet man gör. Vi är alla människor, vi kan göra fel. Och det är jätteviktigt för min del att inte vänta 3-4 dagar på att säga ursäkta. Det gjorde jag fel. Och det, för mig, det går inte att jag ska bli på någon en vecka eller sånt. När jag vet att vi är nära varandra, att vi älskar varandra, att vi mår bra, att bli bredvid varandra. Men att förlora 5-6 dagar i sitt liv bara på att man har sagt någon effekt eller något sånt. Då är det viktigt för mig att man ska efter en timme komma fram och säga, jag gjorde fel, förlåt mig. Och det är inte så svårt för mig. Nej. Men så tidigt som möjligt.
Men 5-6 dagar, det där du berättar, jag har bara gått i mitt eget liv. Det finns ju människor som jag har gått i decennium.
Alltså, ja, då är,
du vet, lång tid.
Då måste någon kraftig fel som folk har gjort mot det, eller du mot dem, eller... Ja. Det är så. Jag har inte upplevt i mitt liv att jag har fått...
Ja, men det är nog gott råd till många människor. Be om ursäkt så fort det går.
Om du ska gå till mataffären eller vad du än gör, kanske, ja, men, eller gå ut och käka, sådär. Vad unnar du dig? Vad tycker du liksom, det här köper jag bara till mig själv?
Geisha choklad.
Det är gott.
Jag vet, när man var på väg hem från träningar, typ så, och det var de geisha choklad som är ganska lockande hela tiden till mig i alla fall. Då köper man två. Jag var dotter också som gillade jättemycket. Jag åt min choklad innan jag kom till lägenhet och sa till henne att vi ska dela hennes. Då upptäckte hon efter en viss tid att den papper från den andra. Pappa, men du har redan ätit den.
Som man ska göra det på bra.
Precis. Men då fick jag henne lite, hon blir arg och lite. Hon började älska ännu mer den geisha-skolan.
Men om man ska göra dig glad, då tar man med en geisha idag.
Ja, det är många som vet faktiskt, mina närmaste och bästa. Och jag vet Lucho, typ han materialförvaltare i AIK. När han ska göra något, när ska, någon present till mig, då vet han, han kommer med geisha, choklad eller, eller kanske bara med den, en du vet henne.
Ja. Härligt. Ja. Vad håller du vaken om natten?
Åh, det är mycket funderingar, typ så. Då jag vet att jag kan gå upp och rita, typ, om man inte är 100, om man inte fixat något. Om man är inte nöjd med kanske jobbet som förväntar dagen efter. Och då blir okej, en vända till. Då sitter man på bordet och ritar till. Oavsett vad det kanske är, någon fasta eller något sånt. Då tycker man att man har fixat. Gå in i sängen. Och nej, igen. Öppna igen. Typ. Det blir så. Det är något jobb som kanske man inte hundra med sig själv att man har fixat på bästa möjliga sätt, att man ska lugnt och ro gå och sova. Något som irriterar dig. Mm. Nej, jag kan göra den bättre, jag kan göra ännu bättre, och till slut man gör fel. Mm. Det är så. Så många gånger det blir.
Det var blir, det samma som spelare?
Nej, som spelare, det var också. Det är inte att jag ser att jag var inte som spelare, men det var också. Framförallt de typ spelar man svenska cupfinal match och du vet att det är alltid karriär efter, men det räknas guld eller de medaljerna som du har fått. Ni kommer att fråga säkert mig där, vad har jag vunnit i karriär? Det är så. Inte många som kommer ihåg andra plats. Det blir en god medalj om du har fått, om du har vunnit allsvenska med typ vilket lag, eller om du har vunnit skytteligan. Det är de som räknas. Och det är, när man kommer till en sån match som är jättemycket, det är självklart att det är inte lätt att sova. Mm. Det är inte lätt. Man tänker, jag tänker om och om. Mm. Några gånger till. Vad är det bästa att göra imorgon? På vilken sätt man ska ladda? Eller på vilken sätt man ska använda den som du har bäst? Eller om du är snabb? Eller om du ska vara mer i boxen? Om du ska försöka. Det blir mycket som snurrar i huvudet hela tiden.
Sista frågan, innan vi går in i karriären. Vad är det närmaste du har kommit att dö?
Oj. Det var en gång. Eller jag tror det var nära. Men det var så. Jag spelade i Kroatien innan kriget. Och det började lite. Luktade lite krig. Då ser man. Det var inte riktigt krig i alla de städerna eller så. Jag bodde i Vinkovci och jag var en, jag tror jag var endast som serb, kanske en till det var så. Det var, du vet, kriget i Jugoslavien hade det mycket serberna och kroaterna och så. Jag spelade i kroatisk stad, jag var deras bästa spelare. Och jag var på väg till någon träning när redan det smällde lite på några byar runt Vinkovci mellan serberna och kroaterna, och jag var på väg och det var soldaterna överallt lite då redan i Vinkovci, och efter jag ska gå igenom någon övergångsställe kommer från andra sidan en soldat som jag ser att det är kroatisk soldat. Det blev bara kroaterna i den stad, och han siktade pistol mot mig. Det är den närmaste som jag känner. Oh man, fy fan, vad är mitt fel? Vad gjorde jag för fel? Ingenting, du vet. Det tog säkert 3, 4, 5 sekunder. Han siktade pistol mot mig. Jag var, man vet inte hur ska man reagera. Och efter han tog pistol ner, gick förbi mig och sa bara, jag vet att du är bästa spelare i Dynamo Vinkovci. Men jag är serb. Det var då mitt fel. Han försökte rädda, eller försökte att jag ska bli rädd på något sätt. Men det var upplevelse faktiskt som jag tror jag har skrivit i boken också. Det är den upplevelse som man vill inte att någon ska hamna på något sätt. Kanske för honom det var rolig grej att göra. Men för mig det var den grej som stannade i min huvud resten av livet, och det var jobbigaste faktiskt. Och när han gick när jag reflekterade att ingenting har hänt med det. Det var helt en ära. Mm. Kunde hända. Ja, ja, det var svårt att inte gråta. Det var svårt att jag måste gå till träning. Det var jättesvårt att tänka på något annat. Och då bestämdes jag mig att lämna Vinkovci. Åka till Sarajevo och jag missade någon match och kom tillbaka. De ringde mig och alla ledare och alla som var i Vinkovci då har sagt att absolut kommer inte att hända mig något. Kom tillbaka, spela de 4-5 matcherna som står på schema. Och jag efter någon viss tid, jag tror att jag var 2 veckor i Sarajevo, samlade lite kraft och snackade mycket med familjen. Och jag åkte tillbaka och gjorde på bästa möjliga sätt de 5 sista matcherna och lämnade efteråt Dynamo Vinkovci, kom till Sverige. Mm. Det var så.
Om vi går in i karriärsegmentet och börjar lite grann där du var inne på nu. Då är du född i Sarajevo, va?
Ja.
I forna Jugoslavien. Mm. Sarajevo är en stad som har genomgått så otroligt mycket genom historien. Inte bara i nutid utan även tidigare och liksom första världskriget och allting sånt där. I ett land som inte finns längre. Och så hur ofta tänker du tillbaks på ditt ursprung? Och,
ja, självklart. Det är den förra detta Jugoslavien som jag har upplevt. Det var ett fantastiskt land. Det var hela min ungdom och allt som jag har upplevt, det är borta. Jag älskade jättemycket flagga och allt möjligt. Och, du vet, alla de landslagsspelarna då till exempel. Och det var en häftig upplevelse. Det var häftig barn. Allt var positivt.
För du hann ju bli och vara ung. Ja. Och bli nästan vuxen innan du kom till Sverige. Liksom. Och innan kriget kom. Mm. Yeah. Hur upplevde du det? Du berättade lite om nu i början av den här typen av händelser som sen då ledde till det här inbördeskriget. Men på vilka andra sätt märktes det och i vardagen och dig och din familj? Hur märkte ni att kriget kom nära och vad gjorde ni?
Framförallt i Kroatien på grund av att jag lämnade Sarajevo innan händer alla de värsta grejerna i Sarajevo. Jag var i Kroatien och man såg lite, det var allt annorlunda typ. Innan, inte många som snackade, vi var olika, till exempel jag är serb, du är kroat eller du är muslim. Alla var kompisar. Man spelade oavsett vilken förening. När jag åkte, när jag skrev till exempel från Sarajevo till Dinamo Vinkovci, jag tänkte inte då att jag skrev på någon kroatisk lag. Det var lag från förra detta Jugoslavien som spelade i andra serien. Det var fantastiskt lag, det var fina upplevelser där borta. Och det är plötsligt när började de vill. Alla vill på något konstigt sätt att det ska bli mer, att det ska bli mitt Kroatien eller Bosnien, Serbien eller du vet, det blir mer oroligheterna på grund att många folkgrupperna borde på fel sida, om man kan säga så. Då kände man sig typ, jag känner mig när jag var i Kroatien i sista tiden innan kriget, det var inte lätt. Det är helt annorlunda. Det blir så att folk snackar mer, vem är kroat, vem är serb. Röda Stjärna, jag vet då, det var mitt lag som jag identifierar med. Det är Röda Stjärna, det är jättefint. Det är Belgrad, Maracana och allt, 100 000 supportar på. De spelade Champions League och de vann Champions League 91. Men det var inte så mycket glädje i Kroatien då till exempel. På grund, det var redan den lukt av kriget, lukt att vi är inte lika värda kanske. På den sätt. Och det är...
Vad kom det här ifrån? Eller fanns det här puttrande under Tito-ytan så att säga, under Jugoslaviens tid? Var det ett lock som var på som rycktes bort?
Ja, det kan vara så. Kanske Tito kontrollerade ganska på bästa möjliga sätt. Det kan man säga. Men jag har inte upplevt som unga att man var lite annorlunda än de andra. Typ jag bodde i Sarajevo. Det närmaste grannar, det är muslimer. Och det, vi ungdoms hela tiden, vi spelade fotboll, vi spelade allt möjligt, gick tillsammans i skolan. Allt som jag firade som serb, till exempel hemma, då delade jag med dem. Allt som de firade i deras sätt, till exempel som de firar, de delade med mig. Det var så mycket glädje, det var så mycket kärlek, det var så fin upplevelse. Och plötsligt det var, nu måste man välja sida. Om du är serb, du ska välja serbisk sida, om du är kroat. Du ska välja kroatisk sida, du är muslim, du ska välja bosnisk sida. Det blir så. Och det var felet.
Du är ju vuxen när du kommer till Sverige då, kan man säga. Hur gick det till och varför blev det just Sverige och hur gick vägarna hit?
Oj, det är en bra fråga. Typ så. Det, precis, jag spelade i, som jag har sagt, i Kroatien och det började där borta. Och man som fotbollsspelare har alltid tänkt det skulle vara jättebra att spela fotboll som proffs i Spanien, Italien och du vet alla, det är många juggar som...
Det är ju bara juggar, det har jag sagt 100 gånger, det är ju Balkanfolket som håller Serie A-fanan i Sverige. Precis. Tack gode gud för dem.
Det är sant och det, man fick inte sådana erbjudanden. Jag spelade inte i högsta ligan i Jugoslavien, du vet, det var stora före detta Jugoslavien, jättebra ligan, det kan man säga, Röda Stjärna, Partizan, Dinamo, Hajduk. Vi hade så fina derby, så fina matcher att kolla. Och jag spelade i typ Superettan. Och det är säkert, spelade i Superettan. Och jag hade alltid lite intresse från Sarajevo, från Željezničar till exempel. De spelade i högsta i Jugoslavien från Sarajevo. Men det fixades inte att jag fick riktig chans där borta. Och det blev det till att man spelade i Dinamo Vinkovci i Kroatien i andra serien. Och Man fick erbjudande som man kanske förväntade som ung, eller som ung, jag var inte ung, var redan 24, 25, 26. Och det är, samtidigt, vi hade den regler också i Jugoslavien, man måste spela första 4 årskontrakt. 2 4-årskontrakt att man ska lämna för att detta Jugoslavien. Okay. Typ så. Alla typ Savicevic, Stojković, alla fick första att spela i Jugoslavien, i Röda Stjärna. 4-årskontrakt. Ett 4-årskontrakt till, då blir man 27-28 år. Då kan man lämna. Först när man måste... det var tuffa regler. Man kunde inte lämna Jugoslavien typ med 21 år eller 22 år. Inte på den tiden. Det är ingen som fick den chans. Om man ska lämna, då var redan 28-29 år. Då redan man har visat till publiken i Jugoslavien. Därför derbymatcherna, det var alltid. Röda Stjärna mot Partizan, det är 100 000. Röda Stjärna mot Dinamo Zagreb i Zagreb till exempel 45-50 000. Vi hade de matcherna som vi kollar nu på TV typ från andra länder som vi redan hade då i Jugoslavien, en jättefin liga och jättefina spelare. Typ så. Och det kom erbjudande från Sverige. En agent som ringde, jag kommer aldrig att glömma, jag ringde och ska du komma till Sverige? Fy fan, vad ska jag göra i Sverige? Det är första tanken, du vet, Sverige, för spelar de fotboll där uppe, du vet. Då vet man, Ingemar Stenmark, det var mycket populär då, jag vet, Ingemar Stenmark mot Bojan Križaj, de åkte den väldigt slalom.
Ja, Bojan Križaj,
ja. Just det.
Fan, nu snackar vi alltså.
Det är så, okej, fotboll, okej, vilket lag? Det är något, Vasalund, var någonstans, Stockholm, fy fan, ja. Okej, jag lyssnade på den agenten och han förklarade för mig, det var alltid det. Några juggar som spelade innan i Vasalund. Det var någon agent som alltid hjälpte. Utvarande som gillar den kontakten att man ska få juggar i laget. Okej, då jag svarade. Vad ska man svara? Okej, jag återkommer. Och typ så. Typ, och snacka med familjen. Man kände på grund lukt av kriget och så. Det är Sverige. Det är fint land. Det är jättefint. Men i alla fall, ingenting man kan förlora. Man kan åka och kolla. Och det blir så, okej, då fixar biljett, jag åker genom Sarajevo till Belgrad. Och det är sista gången som jag såg min mamma, typ. Flygbiljetterna är fixat. Sarajevo, Belgrad, Belgrad, Stockholm. Det kommer fantastiskt vädret, det är sommar. Det är så vackert. Så fin, så ren, så... Ja, jag har verkligen den finaste upplevelsen från Arlanda till Solna. Kommer till Skytteholm. Oh, jättefin gräsmatta. Som man ser först, det är inte plast. Det var riktig gräsmatta vi hade på Skytteholm. Jag hade ingen aning om AIK eller Djurgården. Jag har hört bara om Malmö eller Göteborg. De hade fina, framgångsrika år i Europa. Men AIK, typ AIK, Djurgården, Hammarby. Inga aning att de finns. Okej, Vasalund. De fixade jättefint. Jag får någon lägenhet direkt. Jag har inte skrivit någon kontrakt. Jag ska träna någon vecka, en vecka typ med dem. Och de ska spela träningsmatch mot Nottingham Forest.
Oj.
Yes. Oj. Och det kommer spelarna och de vill inte plötsligt kom den matchen. De, ser, de har inte i schema. Jag har sagt till dem att de ska spela. Varför ska de spela? Och då tänkte jag, fy fan, vilken land jag har kommit. De vill inte spela ens mot Nottingham Forest. Det passar inte riktigt. Du vet. Men då vi ska göra den match. Och det är fina intresse för den matchen. Jag vet att det regnade jättemycket. Och det är Nottingham Forest. Du har Pierce spelat det som.
Jaha, Pierce.
Ja, det är så. Och jag gör fantastisk match. Det var nästan min pro-match till Vasalund. De redan hade någon pris som jag har fått från min agent och så. Om ni vill när Boisha, han kastar så. När jag kom till träningen, så jag, när de kollade på mig, ah, fy fan, skicka honom hem. Det hade jag den känslan innan den matchen. Efter den matchen, de ville att jag ska skriva på en sekund. Men jag vill inte. Jag redan träffade några juggar och vi ska gå och... den kvällen och sitta och du vet och umgås lite med nej, Bosse Gete Pettersson, han var i Lassalon, han ville skriva direkt. Jag gjorde en fantastisk mål faktiskt, dribblade alla, kom på mållinjen och gjorde målet, gjorde någon bicykletta alla. Det var fantastiskt mål som många i Vasalund snackar fortfarande. Och då självklart att de vill skriva direkt kontrakt. Det är några andra kanske som har kollat, kanske någon från AIK eller du vet, men de vill skriva. Okej, då skrev jag dagen efter. Skrev 1,5 år, 3 månader plus 1 år första på grund av att jag har kommit i augusti. Och det var så, det var första tränare, det var Kjell Friman i Vasalund. Andra året Erik Hamrin och Kjell Junevret. Erik, ja, okay. Landslagstränare och Kjell Junevret. Det första året, okej. Okay. Första matchen, efter en vecka. Jag gjorde 3 mål efter en halvlek och var skadad. Typ, lämnade. Vi vann 5-0. Andra matchen vi spelade i Luleå. Och det kommer jag ihåg. Att vi spelade utan belysning. Klockan det var 8. Och jag tänkte, fan, 8. Den är regosland. Man ser inte knappast. Fan, det är helt mörkt. Det är borta. Man kommer, fan, hur ska jag sova? Vi kom en dag innan. Det var mitt på sommaren. Det var augusti. Det var 24 timmar. Det var dag. Och det är fina upplevelser. Först, okej. Okay. Ja, då är så, det funkar så i Sverige. Och det är också, vi vann 3-1, jag gjorde 2 mål. På första 2 matcher, jag gjorde 5 mål. Ja. Och det blir lite, några matcher till. Vi vinner den serien, vi ska kvala att komma till Allsvenskan. Men vi bragge eller någon, på grund av att de hade 6 typ superettan.
Ja, det var olika grupper.
Yes, olika grupper. Då spelade mot, man fattade inte. Till slut också, lag från Allsvenskan hade möjlighet att inte åka. Inte någon lag. Ja, alla kunde stanna i Allsvenskan typ. Och det lyckades vi inte, självklart. Man måste vinna mot 8 jävla motståndare att man ska klättra upp efter att man har vunnit serien. Och nästa år, det var faktiskt fin år med Kjell Junevret och Erik. Man kände bättre tränare, bättre fokus på allt, bättre gruppen vi hade också. Och det var bra år, man kan säga så, i Vasalund. Och det Erik visste hur jag var bra som spelare redan då. Därför också, vi kommer att snacka senare, att jag fick möjlighet att komma till AIK när jag var 33 år, 34 nästan. När jag skrev.
Men när du kommer till Sverige, har inga planer på att stanna länge, men blir kvar. Yes. Det är ofta så det brukar gå till, vare sig man är fotbollsspelare eller kommer för att jobba på SKF eller vad det var, många som kom både 60 och 90 och sådär. Under den här tiden, då börjar du bli värre och värre i förra Jugoslavien
precis.
Också.
Det var värsta, det är precis så. Det var värsta. Började kriget i Bosnien, började kriget i Sarajevo. Jag hade min familj där borta, jag, mamma, pappa, 2 syskon, många släkt, många kusiner, många kompisar. Och det är värsta upplevelse att jag lyssnar på nyheter. Och jag vet att det värsta kriget runt till exempel flygplatserna i Sarajevo. Mitt huset är bara 100 meter från flygplatsen i Sarajevo. Och du lyssnar på de nyheterna. Efter de nyheterna du ska gå på träning. Eller ringer fortfarande när man hade möjlighet att ringa varandra. Telefon, samtal och så. De bara ringer och säger den kusin, pappas brorsa typ. De bara nämner hur många har vi förlorat sista veckan till exempel. Och du ska gå på träning. På samma sätt jag fick från farsa. På samma sätt jag fick från farsa. Att mamma lever inte längre. Och inga chans att åka på hennes begravning. Inga chans. Och jag ska på träning på eftermiddag. Det var så.
Hur var fotbollen för dig där och då i de här situationerna? Var det, var det liksom en frist? Mm. Var det ett ställe att åka till som var bra, eller var det bara ett jobbigt ställe?
Nej,
att behöva vara?
Absolut, det var min räddning. Det var fotboll, det som hjälpte. Det är fotboll som jag kan tacka alla de stunderna. Bara att lämna huset och gå på träning, det var något som hjälpte mig, som man ska ta bort, oavsett hur svårt det var. Kan du tänka att någon pappa bara ringer och säger, vi har, plus han ringer mig och han sagt, vi har begravt din mamma igår. Han kunde inte ringa hemifrån. Han åkte många kilometer att få telefon igång någonstans att ringa mig, bara att jag ska veta att mamma finns inte längre. Och efter en två dag, självklart man ska inte åka den dag på träning, men vad ska jag göra dag efter? Jag måste gå ut på jobbet. Du vet, det finns ingen chans att åka till Sarajevo, det är stängt. Det finns ingen chans att åka efteråt, till exempel på 6 månader, du har ingenting. Jag har ingen aning. Mina två syster, lever de eller deras barn? Inga aning. Jag vet bara att jag måste samla pengar, jag måste skicka, jag måste på något sätt att få möjlighet för dem, att det ska bli lättare för dem där nere.
Och det
är den som jag kan göra. Och det, för mig det handlade bara att hjälpa så mycket som jag kan. Det.
Dina tränare, visste de om situationen? Mm. Berättade du allting?
Ja, liksom? Självklart, de visste, men det var också en grej att säga en dag, nästa dag igen, det blir resultat påverkade, det är så bra du är på träning, de uppskattar det mer eller mindre. Det är så, det är säkert på den sätt också, på nivå som var typ superettan eller allsvenska då, det är inte på som är dagens allsvenska eller superettan. Du vet hur många idag som är anställda i AIK som jobbar runt spelarna, som hjälper spelarna så kommer från Afrika. Det är också, jag vet också när jag började jobba som tränare, jag kände hur mycket jätteviktigt att de spelarna som kommer från någon annanstans, att de ska få den riktiga hjälpen. De ska få någon kompis som är från Afrika, om man är från Afrika. Mm. Att man ska hjälpa allt möjligt till exempel, du vet. Och det är självklart att tränarna hjälpte, men du vet, du själv måste klara de situationer som du besitter, och det är upp till dig.
Många som lämnar ett land sådär och flyttar till ett annat vittnar ju om en slags rotlöshet. Man är liksom inte hemma någonstans och så. Hur är det för dig?
Ja, det var jättejobbigt från början. Jättejobbigt tills jag åkte första gången till mitt hus i Sarajevo. Typ. Då åkte jag 97. Det är så. Man alltid hade de bilderna. Man hade fina bilder. Man, du vet, allt som man har upplevt som barn. Och du vet att jag fick några video. De skickade till mig att hela huset var förstört. Vet, tre våningar huset som är paj. Typ så, det var lättnad. Bästa stund. Oavsett att du vet att du åker första gången du ska gå på mammas begravningsplats. Men det var någon befriande för mig när jag kom, när jag satt, när jag, du vet, fick möjligheten att se huset och se mammas plats. Och det var mycket lättare efteråt att komma tillbaka till Sverige. Det var nästan så två livet man bor samtidigt. Det är så. Man kommer i Sverige samlat också här. Eller genom alla år. Man har fått massa kompisar. Och man vet, man åker där nere. Det är helt annat liv. Det blir två liv som man spelar samtidigt.
En kort sån när det gällde just med Jugoslavien och fotboll. Alltså 92 skulle Jugoslavien spela EM i Sverige, men fick inte åka sent.
Precis, de kom här, men de fick inte
tillbaks,
jag vet också, första match som jag såg på Rosunda, det var Sverige spelade mot Jugoslavien 3-3. Det var träningsmatch innan EM. Det var också september, jag tror 91. Det var första min gång att jag kom på Rosunda och kollade den matchen. Det var fin match, 3-3. Eller 4-3 Sverige vann.
Ja, okej. Okay.
Faktiskt. Det var det. Ja. Jag tror till slut att Sverige gjorde fjärde målet. Det är Tern som gjorde något distanskort eller något sånt. Och efter, det var EM. Och på grund av det började kriget också i Bosnien där nere. Och det var jugoslaviska spelare. Det var 2-3 från Kroatien, 2-3 från Serbien, 2-3. Men de fick inte De fick inte grönt från UEFA eller FIFA, UEFA. Mm. UEFA då, och de åkte hem och det fick Danmark plats och Danmark vann. Mm. Och så.
Varför kommer det så otroligt många bra fotbollsspelare från den här regionen, tror du? Det ser vi fortfarande än idag. Kroatien, stora framgångar liksom.
Om du har frågat mig kanske för 10 år, då skulle jag säga folk spelar mycket spontan fotboll och mycket, mycket individuellt, mycket ensam, mycket med väg, och man tror inte att det är nu. Nu är också det är mycket kunskap, mycket duktiga tränare, många fina akademier, till exempel Dinamo Zagreb, Hajdu Split, Roda Herna, Partizan, med Ajax. Det är de som producerar mest spelare till de 5 ligorna i Europa. Och det är det jag tror, det är mycket mer kunskap hos tränarna som har spelat på nivå, Champions League-nivå, UEFA-nivå, har jobbar i förra detta Jugoslavien som tränare. Det här i Sverige känns de som har upplevt 94, eller de, hur många är tränare av dem? Det är inte så många. Typ så. Det är kanske någon agent. Det nära känns att det är folk som har kunskap, som erfarenhet också att spela de stora matcherna eller har spelat dem. Det är de som är tränare. Det är svårt att någon som är helt okänd att jobba i någon skola och plötsligt ska träna Röda Stjärna till exempel. Som i Sverige kan hända. I Sverige det är också, vi har sett att det finns folk som har klättrat, och jag ser inte att det är rätt eller fel, men det är säkert att det finns många jätteduktiga fotbollstränare som aldrig spelar fotboll. Men de som utbildar barnen är det mest de som har spelat fotboll.
Mm. En grej som jag tänker på snabbt där, som jag tror är med i boken också, apropå när du spelade gatufotboll som barn där i Sarajevos förorter. Är det sant att du fick agera levande målstolpe?
Yes, det är på levande. Så först när man springer och hämtar boll, typ. Vi hade inte 1000 bollar när man kommer till någon. Det är någon fält som man kommer, och det är massa. Då blir de så här 30 år. Det finns några som är 20, det finns barn också. Och när de delar lag, försöker att dela på, att det är jämnt. Att det är de som spelar någonstans, de som är äldre, de som har fotbollsskor. På grund av att det var också gräsmatta som vi spelade. Det var något flygplansbana, sportsliga, du vet. Mm. Sportsliga, då det blir gräsmatta jättefina. Och då samlade alla går dit fredag, lördag, söndag. Och det blir på den sätt att man ska spela. Vi kan inte stoppa någon pinne någonstans. På grund då, de flygplanerna ska landa på den. Då måste vi springa från.
Ja, de landar menar ni?
Ja, flygplan ska landa.
Ja, ni är på landningsbanan.
Ja, precis. Det är en gräs.
Och då kan man landningsbana också.
Ja, precis. och då blir att vi kan inte stoppa någon sten eller något. Ja, okay. Då blir två barn som står och man är stolpe. Först man ska hämta snabbaste boll, då får man bli stolpe. Om du klarar också att du är bra stolpe, typ du är bra stolpe, om bollen går direkt mot din huvud, om du ska vika sig ner eller så, då börjar du igen att hämta bollar. Men om bollen träffar dig och går in i mål, då är du bra stolpe. Då blir nästa gång att du finns möjlighet att de delar det också i den teamet som de spelar. Och det var tuffa matcher typ. Då spelade jag till exempel som 13 eller 12 år. Då spelade jag mot dem som är 35 år. Och jag har två som är i mitt lag, de som är 35 år. Fem som är 24. Du vet, och resten det blir yngre och yngre.
Ja, och matcherna avbröts av att...
Just, varje gång det flygplan kommer, spring bara åt sida. Och det är puff. Och igen, de två stolpar eller fyra stolpar, de stannar på den plats som man ska stå. Och igen, vi spelar 25-30 minuter. Och igen, flygplan kommer bort. Ja. Och det blir så.
Var man den bästa stolpen om man stod kvar fast ett flygplan kom? Det var då man visste det såhär. Då var det riktiga, där superstolpen.
Precis. Nej, det var så. Och jag var stolpe på den sätt.
Ja. Om vi går in i...
Men väl tillbaka till många som står och tjatar om hur mycket barn ska få leka fotboll i länge för att kunna utvecklas.
Möjligen också ett inlägg i debatten om arenor.
Precis.
Då tar ut till Arlanda och spelar lite.
Det var bästa gräsmatta som man kunde hitta.
Ja. Men bara det fel att det landar flygplan då. Vi går in i Allsvenskan och AIK-segmentet. Du är ju förknippad med AIK såklart, som alla vet. Ändå spelar du faktiskt 3 år i Djurgården först. 46 mål på 93 matcher, va?
3 år.
Då, ja. Vad minns du av den tiden?
Dålig fakta, jag tror det är 4 år.
Ja, 4 år.
Fyra år.
Ja. Vad minns du av den tiden då?
Inte så mycket.
AIK-svar.
Ändå många mål.
Ändå många mål. Det är så. Jag minns att från Vasalund, Busse Getheler, han som var alltid Vasalund, han fick möjlighet att vara utförande där borta i Djurgården. Efter Djurgården har åkt ur eller något. Det var något nytt vind eller i Djurgården. Då ska försöka något nytt. Och då blev han utförande och efter de plockade mig. Och det var Busse Pettersson. Vi har satt Busse, ja. Våra Busse. Busse som var tränare.
Ja, okay.
Och det är därför jag hamnade i Djurgården. Okay. Det var så. De vill mig från Vasalund att komma till Djurgården. Jag hade inga val. Jag bara kom till Djurgården och skrev till Djurgården. Och det skrev jag 2 år först och efter skrev 2 år till.
Okay. Sen är du ändå AIK, det är ju det vi ska liksom centrera dig kring. Hur skulle du, om du nu var lite begränsad i minnet när det gäller Djurgården då, hur skulle du formulera vad AIK betyder för dig?
Ja, jättemycket, allt. Trygghet, allt som jag har lyckats att göra som fotbollsspelare och nu har möjlighet också att jobba som tränare. Skaffat många, många, eller jobbat med många, många fina personer. Framförallt jobbat, skaffat också kompisar för livet och verkligen att har genom alla år som jag har jobbat i AIK. Och på något sätt när man lämnade, jag hade möjlighet att jobba till AIK och komma tillbaka. Så det var så. Mm. När man lämnade, då fattade kanske då bäst hur stor i AIK. Typ. Mm. när man går inte varje dag på träning eller när man har inte varje vecka match på Friends eller Råsunda. När jag var i Norge, då AIK är extremt stor och extremt bra. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
För du spelade som spelare i AIK i en era under en tid som var en av, om inte den bästa som AIK har haft. Ni vann ju något varje säsong under de åren. Det är cupguld som sagt 97, SM-guld 98, cupguld igen 99, va?
Yes.
Och så spel Champions League då. Spelmässigt så där. Hur fattade ni, det gjorde ni kanske det, men hur bra ni var att nu med tidsperspektivet är det ju högklass.
Och det var bra grupp och det var bra grupp. Det var bra tränare också, typ framförallt Stuart när han kom. Och det var också typ då verkligen vi alla ser vad ska vinna på varje träning, men det är verkligen då var jag AIK. Jag vet varje träning det var jätteviktigt. Om du slår någon tunnel på Johan Mjölby eller Christer Nordin eller jag kan nämna så många Gary Sundgren eller du vet, du verkligen var på marken. Då fick du ont, du vet. Det var nästan kriga på varje träning som det var match. Och det var lättare också att spela efteråt. Det var nästan klarade du Johan Mjölby på träning. Det var för mig, nu ska jag spela mot Sundsvall eller så. Det blir 1000 gånger lättare. Det var inte att det var lätt på något sätt att ge lätt träning. Det var nästan varje träning. Och det var för mig skillnad, stor skillnad från förra detta Jugoslavien till exempel. Jugoslavien, det är inte träningar som är viktigast. Och, du vet, om du är bra spelare, om du tacklar någon bra spelare, då får du alla blickar. Alla,
vad fan gör
du? Ska vi alla bli utan pengar? Du vet, det är han som ska fixa poängerna till oss. Låt honom på träning, rör inte. Men i AIK, alla smällde på varandra hela tiden och vi var en bra grupp och känns också på den, till exempel cupmatcherna typ idag är nästan att vinna cup är nästan gjort att de stora klubbarna ska vinna. Vi spelar hela tiden hemma. typ som AIK, som Djurgården. Vi spelar mot superettan lag hemma, vi spelar mot division 2 lag hemma. Om du får borta matchen till exempel, oavsett om det blir någon borta matchen, nej, den division 2 lag vill att vi ska spela på vår hemmaplan, de ska få också lite inkomst eller lite, då blir alla matcherna hemma. Ja. Det är bara att vi, när vi spelar, ja, fyra, du nämnde nu, fem år, vi spelade fyra final i Svenska Cup. Jag tror bara finalerna vi spelade på Rosunda. Alla matcherna vi spelade borta. Det var inte lätt att vinna på bortaplan mot superettanlag eller allsvenska lag. Det är, nu är jag hemma, men vi vinner inte nu. Men vi vann då. Ja.
1996-97 togs AIK till kvartsfinal i Cupvinnarcupen. Ställdes mot Barcelona. En av två klassiska möten, det ena kommer lite senare sen. Och Barcelona har ju ett ruggigt jävla lag då. Det är ju Pep Guardiola, Luis Figo, Richter Stoichkov. Och kanske den mäktigaste av dem alla, nämligen den riktiga Ronaldo. När han var som bäst. Ja, det... Tänkte du på hur stort det var då?
Yes, det är självklart. Jag debuterade också. Det var min första match för AIK på Nou Camp.
Var det första matchen?
Första matchen. Mitt första match var AIK.
Vad tänkte du då?
Ja, det var fantastiskt. Du vet, det är bara att uppleva. Jag också, typ så. Därför jag lämnade Djurgården. Att jag vet att AIK klarade sig vidare. De gick mot någon fransk klubb, jag tror. Och de ska få lottning. Och jag vet att det kommer bli stor match. Man visste inte då det ska bli Barcelona. Men det var fantastiskt. Att det var ett upplevelse, du vet. Och Ronaldo, du snackar. Vet du, Ronaldo, den riktiga Ronaldo. Jag alltid säger Ronaldo. Han, hur gammal han var då? Det var 97.
Ah, jag vet inte exakt, men han tror han var på sin fans.
Tidiga 20 år.
Det var någon raket. Det är bara upplevelse att du spelar mot en sån spelare. Det var fantastiskt, du vet. Och vi gjorde målet först. Vi också gjorde efter 30 sekunder.
Ja, det är ju Pascal Simpson som kommer in och chockar samtliga och hela Camp Nou när han bara liksom forcerar in 1-0 efter 70 sekunder.
Är det någon speciell punktmarkering för Ronaldo från någon av AIK-spelarna?
Nej, det är ingen direkt man-man där, utan jag tror att skulle vi göra det så skulle vi tappa lite av vårt eget spel, så vi försöker hålla i det spel vi har så mycket vi kan.
Busquets, han har ett problem! Patrik, det är precis den här öppningen vi vill ha.
Det är precis den öppningen vi ska ha. Nu kommer de att grilla dem ordentligt här. Det är precis det där vi behöver. Mycket bra gjort av, nu ser jag inte exakt vem det är. Jag tror det är Christian Nordin som fyller på fruktansvärt hårt här. Och Pascal, han som vi säger, han köttar i målvakt och boll och allting här.
Här har vi reprisen på målet. Det är Sergi som spelar hem bollen och så följer... Är det Nebo som följer upp?
Ja, det är Nebo som pressar.
Så kommer Pascal och bara trycker in målen.
Det är precis vad vi behöver.
Och en dunderöppning för AIK redan i den andra matchminuten.
Och efter det var spel mot ett mål. Och det Ronaldo gjorde två mål och vi förlorade 3-1. Men det var en jättefin upplevelse. Du vet, erfarenhet som spelare. Att man vet att man duger mot lite bättre. Att man vet att man kan göra sina grejer, du vet. Och vi hade några öppna läge också vid 3-1. Vi hade chanserna faktiskt att matchen kunde lätt sluta 3-2. Och vi hade också dem om två veckor på Råsunda. Vi spelade 1-1 mot Barca då. Och det var inte sämre Barca än som är nu, typ. Du vet. Det är bara Messi som gör skillnad.
Det var ju du som går upp i press där och sätter press innan målet också,
precis,
eller hur?
Precis, det var så. Det är första gången jag spelade med 27 nummer. Och faktiskt, och efteråt jag fick mitt nummer 7 i AIK. Det är bara de två matcherna jag spelade med 27. På grund att de...
Har du kvar tröjan?
Nej, faktiskt. Man byter. Du vet, vi ska byta. Med, du vet, jag har fina samling, tror jag.
Vem bytte tiden du?
I den matchen man bytte med Nadal. Han är mittbacken. Mm. Som det var. Jag var närmast honom, du vet. Och det känns också att det är nästan som han också vill min tröja. Det är sådana upplevelser. Inte bara springa efter Ronaldo eller Figo. Men faktiskt, jag fick Figos på Rosunda. Också han var närmast när matchen var slut. Och det var jättefint att få Figo tröja i Barca. Och min son var jätteglad. Jag fick direkt efter. Och han hade den fortfarande.
Fint att komma hem till sonen. Här är Figos tröja. Vilka mötte du mest på planen? Så där? Men nämnde Nadal.
Det är de mittbackarna. Det var någon Popescu, jag tror. Han hade 5 kilo guld i alla de, du vet. Man verkligen hör när du närmar sig honom, du vet. Det är bara guldet överallt, du vet. Då kunde man på den tiden spela med mycket guld. Och Han hade säkert 5 kilo guld i
runt halsen.
Ja, precis. Och det är mot de två mittbackar man spelade med. Man spelade forward, du vet. Och det,
hur bra...
Jag tror Guardiola då var också.
Ja.
Det var också han
spelade i, mitten,
ja, precis. Då sparkade man kanske någon gång på honom.
Vad tänker du alltså när du möter dem, vad tänker du då? Tänker du att det här är storstjärnor liksom, eller?
Innan, det är självklart. Ja. Men efteråt, alltså, när man bestämmer sig bara våga att göra, ja. Typ man gjorde inte så mycket på den match, ja. Framförallt på no camp, du vet. Ja. Men efteråt, 2 år efter när vi spelade i Champions League, ja. Då kommer jag ihåg mycket mer att jag gjorde, att jag vågade, att ja. Vi var bättre lag. Men känns efter det målet som Pascal gjorde 97, att det var spel mot ett mål. Vi alla backade hem, du vet. Ja. Jag som forward spelade ingen roll. Jag hjälpte mer Gary Sundgren. Det var Figo på den kanten. Han lekte, körde jävla 1000 över skott fint och allt möjligt, du vet. Skott fint en gång, skott fint och höger och vänster. Och, du vet, med de missar och Magnus Hedman gjorde fantastisk match. Och då efteråt, han började sin landslagskarriär. Mm. Då fick han plats. Och det är faktiskt genom sådana matcher det är många som har fått möjlighet att spela i svenska landslaget efteråt. Mm.
Hur är snacket på plan? Är det något trash talk mellan spelarna? Eller?
Man hör inte så mycket faktiskt. Inte? Det är mycket folk. Det är mycket, ja. De visslade till varandra, det kommer jag ihåg. Om man vill någon passning eller så, det är mer att vissla till. Du vet. Man hör inte så mycket. Du vet. Det var inte 100 000, men det var något 70 så. Och det var, du vet, när man kollade där uppe, då jag tänkte, fy fan, vad ser han där uppe i den sista? Det var möjligt, det är nästan, det är upplevelse faktiskt. Och faktiskt, att debutera för AIK på Nou Camp, det är jag jätteglad.
Ja, det är ju få som kommer göra det. Det är få. Och men,
ingen.
Nej, det kommer ingen göra.
Och men 33 år också.
Det är stort.
Ja. Hösten 99 sen då, yeah. Så kvalar AIK till gruppspelet UEFA Champions League. Ni svarade för 2 grymma heroiska matcher mot grekiska AIK Aten, yeah. 0-0 först borta där i det 40-gradiga Aten, bädda för en dramatisk hemmamatch där det då är just du som tillsammans med målvakten Mattias Asper, får man säga, som var med då, alltså de bästa matchhjältarna. Hur var det till att börja med att spela där borta i 40 grader?
Oh, jättesvårt, men faktiskt man har bra minne från den matchen. Det var framförallt varmt, mycket varmt, och vi kommer där borta och man ska gå inte så mycket ut, man ska sitta mycket på hotell. Och det kommer också träning, det var jättesvårt att klara bara träning dag innan match. Många greker, du vet, det var deras supportar, det var det värsta faktiskt som jag har sett. Det var nästan som i en bur där de sitter, och du vet, när du kommer på uppvärmning, du får upplevelse, kommer jag levande härifrån, du vet, och plus att du måste spela match och du måste slå hörna som är jättenära dem.
AIK ställdes i det avgörande kvalet till huvudturneringen i Champions League mot motstånd i Aten. AIK Aten, nämligen här på Nikos Gumas-stadion. En oerhört varm tillställning med en hel del chanser för Aten. AIK defensiv arbetade synnerligen bra genom hela föreställningen. Christer Nordin hinner upp Akis Tsikos här, fäller honom. Just the ball, säger Nordin till domaren. Men det har han ingenting för. Frispark för grekerna och Petrics tur att skjuta och pröva Mattias Asper. Som räddade den gången också. Så lite AIK också. Neboša Novaković full fart framåt. Den här gången blir han ju tydligt fälld. Dags att vifta med gult kort från domarens sida. Det är Petrić som ska ha det gula kortet. 0-0 i det här läget i Aten och frispark för AIK alltså mot slutet av matchen. Fällningen tydlig. Frisparksförsöket från Christer Nordin. Det blev mållöst i Aten.
Det var upplevelse faktiskt, och de hade många juggar. Det var ju tränare Jugge, han Tumbaković. Och det var 3-4 spelare faktiskt från förra detta Jugoslavien, mest från Partizan Belgrad. Och det var, då kände jag att jag måste sätta dem på plats. Och på grund av att jag gjorde det här, det är typ så. Och det är match 0-0, mycket att jobba hem. Vi hade några chans, men det var också bra på den sätt att deras serien har inte startat. Vi var redan i vår seriensystemet, och man ser att de hade många nya spelare. Det funkade inte riktigt bra för dem, annars de var bättre lag än vi. 0-0 borta, och då väntade vi hemma. Då kände man att vi har chans, verkligen. Och jag bara väntade den matchen. Jag kände den matchen, jag vill vara bäst på plan. Den matchen, det är jätteviktigt att man ska våga den match. Jag vet hur mycket betyder för alla AIK-supportrar. En match att man ska gå till gruppspel. En match som du vet att de barn som gör med den... Champions League-låt och flagga den, du vet. Bara en match. och du har match på Råsunda och du har bara AIK:are runt. Det ska man inte missa.
Sen så blir det ju match på Råsunda och du avgör.
Ja, det var en endast mål utanför straffområdet med vänster fot som jag har gjort i karriär.
Ja, det är oerhört dramatiskt. Sådär ja. AIK får ihop en 4-5 passningar och bra sådana. Novakovic. Ja då. Ja. 1-0 till AIK.
Suveränt.
Nebojša Novaković. Jag undrar vad målvakten tänkte på. Han bara stod och tittade på.
Ja, han blev helt överraskad över att Nebojša sköt där. Och det var naturligtvis ett jättefint beslut av Nebojša. En snabb AIK-kontring och ett otroligt lyckat byte av Stuart Baxter får jag väl säga.
Ja. Den positionen tyckte Novakovic om. Och som en blixt från klar himmel, AIK får ihop 5-6 passningar för första gången i matchen. Och så skickar han in bollen i mål. 1-0 till AIK. Och nu gäller det. Nu gäller det att stå emot när Aikaten kommer. Men det här kan ju, som sagt var, förändra hela matchbilden.
Ja, vi ser här när Boscha då ett väldigt fint vänsterskott i hörna på hos målvakten då. Men han blev lite överraskad. Målvakten hade nog väntat sig att när Boscha skulle spela bollen till någon av AIK-spelarna som kom på sidorna.
Det är bra
Det är bra avslut.
Det
lite uteskrutt.
Precis, det är så med fantastisk känsla. Att du ser bollen gå i mål och du vet upplevelsen, du ser bara runt, fantastisk upplevelse. Man bara vill springa, man vill jubla med alla. Men fortfarande man vet att det är mycket kvar. Du vet, gör de mål, då är de i Champions League. Och vi hade bra grundspel, vi var fantastiska def redan året innan. Det är inte många lag i Allsvenskan som lyckades göra mer än ett mål på AIK. Vi visste att vi kan...
Ni släppte väl 16 eller något på 30 matcher?
Mindre. Ja. Mindre. Ja. 15, jag tror. Jag gjorde 25 och släppte 15.
Ja, det räcker ju.
Du vet, det räcker. Och jag gjorde 5 mål i Allsvenska. Det var bäst målskytt. På andra plats det var självmål. Det var 3 stycken. Det var så. Då vann vi serien. Och därför man ser också, vi hade grundprincip. Vi var starka def. Ja. Och det är faktiskt, AIK och Aten hade de fina spelare framåt. Asper gjorde en fantastisk match och vi lyckades att hålla nollan och det är 1-0. Och då väntade man bara på lottning efteråt.
Mm. Det var ju rätt stökigt på, runt omkring precis. Där. På den
det var några greker och det var någon
flagga som hängdes upp. Ja, som
precis. Det var någon pistolskott också.
Ja, han sköt i luften.
Den dramatik som i skymundan utspelade sig på Råsundas norra läktare igår kväll.
En händelse förmörkade AIKs framgång igår. I halvtid hade en smädande banderoll skriven på grekiska hängts upp av AIK-anhängare. Det var när polisen tog ner banderollen som provokationerna började. För första gången i historien avlossades ett pistolskott på en svensk fotbollsarena. Polismannen hävdar att en av supportrarna drog upp en 15 cm lång kniv, sannolikt föremålet som syns i mitten av ringen här. Och att han därför avlossade skottet. De 30-40 supportrar som har identifierats riskerar nu åtal för våldsamt upplopp, säger polisens talesman Claes Kassel. Kassel säger också att polisen kommer att kräva hårdare inpasseringskontroll inför matcherna i Champions League där AIK bland annat möter Arsenal.
Kommer du ihåg kommer du ihåg något av det då eller var det något som
Nej, bara match. Jag läste efteråt. För mig det var bara att fokusera sig på matchen, motståndare, och jag vet redan, jag kände deras backlinje, man kan verkligen göra något, du vet, och vi tränade innan matchen också, Stuart var, han använde mig ibland som offensiv mittfältare, ibland som forward, vi tränade på bägge sätt, och verkligen han gjorde i matchen, första gången vi gör byte mot AIK-Aten på Råsunda, vi gör byte från forward position, jag ska gå ner som offensiv mittfältare. Och första anfall, det hände det målet. Första anfall, det gick den som, på den sätt vi tränade lite. Och jag fick den möjlighet att komma från i mitten med rätt vänd. Ja, det var bollen på vänster fot, det var bara rätt den gången.
Och det här leder ju då att ni får spela gruppspel i Champions League. Och det är liksom inte vilka dussinlag som helst. Ni får Arsenal, Barcelona, Fiorentina.
Jättefint. Det kallas ett mardrömsgrupp hade stått i media.
Ja, exakt. Dödens grupp och sånt där.
Precis.
Återigen spelare, Figo, kvar Barcelona, Patrik Klöivert där också, David Zücker, Batistuta i Fiorentina, Fredrik Ljungberg, Thierry Henry i Arsenal och sådär. Ja. Hur resonerade ni när ni fick lottningen? Var det aj, 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 eller fan, det där blir kul?
Ja, det är självklart att man vill de bästa, du vet. Det är så. Det är... Men samtidigt man vet att det, man kan få värsta upplevelse också, du vet.
Vilken match minns du mest förutom Barcelona och Chippen som vi återkommer till?
Sista matchen mot Arsenal. Då spelade vi, då redan vi fick den möjlighet att tävla mot dem på de fem matcherna innan. Och vi var ganska lika bra som Arsenal på Råsunda sista. Vi förlorade 3-2. Det var en riktigt, riktigt bra match. Andreas Andersson gjorde 2 mål. Du vet, det var jättefin upplevelse. Det var inte då bara att försvara. Du vet, det var en match som vi kunde visa också mycket våra offensiva sidor. Vi kunde anfalla på bra sätt. Publiken också trivdes. Vi visste att vi kan inte gå vidare. Man visste redan när det var lottning. Men det var sista matchen. Och det är jag mest nöjd faktiskt med den sista matchen som jag spelade. Som grupp fotbollsspelare som hade kvalitet i AIK då. Då gjorde vi en fantastisk match. Och det precis efter den matchen, du vet. Det var nästan som du kollar någon riktigt bra film. Och det, du vill aldrig ska ta slut, du vet. Och plötsligt när jag gick hem till exempel efter den matchen. Fy fan, vi har spelat champion, vad ska jag göra nu? Du vet.
Ska man ta Janko?
Precis. Det ska man. Ja. Det var räddning.
Ja.
Det var räddning.
Ja, inomhus i övermorgon. Ja.
Men samtidigt så mycket man vill i de Champions League-matcherna, du vet. Och vi var verkligen bästa laget 99. Men bästa laget vinner inte alltid. Vi vann inte. Det är Helsingborg som vann på den offside-målet eller något som folk snackar fortfarande. Då fick vi inte möjlighet igen att tävla eller till Champions League nästa år. Vi vann inte Allsvenskan 99. Men vi vann bägge matcherna mot Helsingborg. Vi hade 4 eller 5 poäng för språng. Men vi snubbade på några matchen på hemmaplan. Förlorade mot Halmstad 1-0 eller något. Och vi slutade 2 och det var besvikelse. Och därför jag menar, efter den säsongen. När man spelade sista match mot Champions League mot Arsenal. Och kommer tvåa. Det var nästan... Oh, fy fan, vad ska vi göra nästa år? Mm. Då är bara spela Allsvenskan. Typ.
Den här matchen mot Barcelona har ju blivit någon sorts krona i din karriär för många, kanske för dig också. Man kollar lite grann på klippet i samband med målet några minuter innan också, så slås man av intensiteten i ert spel. Ni jagar dem hela tiden och får dem att göra enkla misstag, sparka upp bollen i luften och allt sånt där. Men hur upplevde du själv matchen innan vi tar målet? Hur var
det i efterhand faktiskt. Det är bara en gång jag kollade en gång, hela matchen en gång till. Det
var panik bort av Lippan som missar på Martin. Räddar den Nordin. Ja! Abelardo. Ola Andersson, fin liten indragning. Fram till Kärnström.
Ut med den till höger.
Och så tillbaka. Novakovic skjuter i! Oj! Nebojša! Novakovic!
Det var inte en match, du vet, som vi var dåliga. Nej. Eller något, du vet. Jag vet också, deras mittback, han Bogarde, han var utbytt efter 32 minuter som mittback. Han hängde inte med. Han fick guldkort och det var nära utvisning och tränare tar bort honom. Det kommer Abelardo som gjorde målet också, den hörna mål. Vi var med i matchen, vi gjorde bra grejerna. Vi ledde 1-0, vi hade möjlighet till 2-0 också. Till slut allt, den jävla domare som förstår det. Allt typ man vet man har gjort fint mål, men det var nära. Det var 84 minut som vi släppte första 1-1 och efter på övertid vi släpper 2-1, du vet. Det var jättenära att vinna mot en stor motstånd. Men vi lyckades inte och till slut man fick bara målet som fin minne.
Fick liksom din familj hemma bodde de i Belgrad då eller?
Nej,
Sarajevo. Fick de uppleva det här från TV:n och sånt där?
Alla då typ du vet man många Många visste inte vad hamnade jag i min fotbollskarriär till exempel, du vet. På grund av det var kriget och många gick mot olika håll, du vet. Men efter den matchen då fick jag verkligen många telefonsamtal. Många från lumpen, kompisar, många från skolan, många gamla, förstår. Och då alla såg det målet. På samma sätt de visar
det är Nebo på TV.
Precis. Och det är plötsligt det är Novakovic.
Vad fan är det Barcelona? Vad är det för jävla mål han gör?
Och det är verkligen, då fick man många fina samtal från många. Och då visste de att jag spelar i Sverige. Och det efteråt då nu inte många som vet inte att jag är i Sverige. Och,
Vad sa farsan?
Ja, farsan var jätteglad. Ja. Han var i Sverige då. Okay. Han var i Sverige då. Han kollade matchen. Han var på Råsunda. Familjen var på Råsunda och jag kände också när man gjorde det mål, jag vill springa hem och se på TV. Du vet, man får inte riktigt bild av hur gick in då. Du vet, det var bara att se jubel och allt möjligt. Jag är ganska nära jag bor faktiskt, ja. Så jag kunde hinna nästan och gå och se och tillbaka och spela resten.
Jag vill och kolla på målet igår. Nu får passningen. Det är inte en jättebra mottagning.
Ja, men det är bra mottagning.
Hallå. Det går tunnel på dig.
Tänk om man har gjort perfekt mottagning. Då skulle det inte bli perfekt. Nej. Man kan inte göra två perfekt grejer samtidigt.
Men det briljanta är ju att du, när du gör den dåliga mottagningen, att du sen ser att du kan chippa.
Precis.
Nästa
det är så. Men vi ska glömma mottagningen.
Den är briljant i sig.
Precis. Jag blir påminn med min son massa gånger till.
Han säger
det. Ja, han säger också. Jävla mottagning. Kolla denna dotter också spelar fotboll. De två är.
Men sen lackade ju Stuart Baxter ut totalt på domarna där. För det var en domarskandal.
Ja, det var skandal. Det var verkligen. Det var på grund av det var Barca och de, du vet. Och det man känner, jag vill lämna verkligen. Som jag har sagt, jag vill lämna. Man känner att det är på slutet i matchen. Man börjar tappa kraft, du vet. Vi leder 1-0. Man verkligen vill vinna den matchen. Och jag vet att jag har gjort nästan mitt, du vet. Jag lyckades att göra mål. Pontus Gomark också, han var någon halvskådad och han spelade. Och nästan, det var felet att samtidigt vi nästan skickade signal till Stuart. Byt, du vet. Jag orkar inte mer, du vet. Ja, faktiskt, de började göra allt att de ska komma till 1-1 eller. Och då skickade jag, och då ser jag dubbelbyte. Det var Stuart fel, det kan man säga. Det har vi snackat också. Du vet. Man gör inte dubbelbyte när man leder 1-0 på Råsunda. Man gör första byte och efter en minut en till. Men Stuart gjorde dubbelbyte, du vet. Och det första Pontus går ut. Jättebra jubel så. Och då börjar jag gå ut, du vet. Och jag ser Kalle Cornelissen komma in, du vet. Och jag vänder. Får publiken jublar, allt är perfekt. Och precis det ska jag lämna. Jag har inte lämnat, du vet. Jag ser dem slå hörna. Och domare, han står vid. Domare, då hade inte då fjärde domare. Eller kontrollant eller någon. De ser, han är mitt på plan. De slår hörna, huvuddomare. Han ser inte att jag ska lämna. Han ser inte att jag är dubbelbit. Och de puttar mig tillbaks. Redan, han nästan Kalle har kommit in. Du vet, den kontrollant, han puttar mig tillbaka på plan. Du ska inte vara ute, annars du är riktigt fel. Du vet, de fick mål som aldrig ska bli godkänt. Du vet, det var fel så.
Det såg bra ut ett bra tag, men Stuart Baxter, det måste kännas bittert att förlora matchen. Jag förstår att du var extra bitter på domaren i den här mycket tveksamma situationen vid kvitteringsmålet.
Ja, jag har aldrig blivit utvisad hela min karriär, men jag tycker när man säger en sån otrolig misstag av en domare som tillåter ett lag som har kämpat i 90 minuter, som tränar väldigt hårt och som försöker att göra rätt för sig för svensk fotboll, jag tycker jag måste reagera. Jag sa till dem, jag sa, this is the fucking Champions League, not amateur football, please take responsibility. Han sa då till domaren, this man has sworn at me, and he sent me off the field. Men jag tycker, fan mig nästan är vet, att han får vet om att han var odugligt.
Man älskar ju Baxters utskällning. Historiskt då, i det här tidsperspektivet, så låg ju IFK Göteborgs framgångar i Europa låg i ganska närtid när det här hände. Samtidigt var det ju en slutet på en era liksom, med regelbunden medverkan av svenska lag i Europa. Jag tror Helsingborg slog ut Inter 2000.
Året efter.
Men sen så var det en lång period där.
Jag tror också på sätt som då har gjort Champions League till exempel. Då fick man också den sista matchen. Det var, då kunde man spela mot lag från Italien som slutade 3A eller 2A. Typ. Det var jättesvårt att komma till Champions League. Och det sista, nu de har underlättat igen de sista 4-5 år som Platini. Jag vet inte vem som har gjort. Man ska spela bara typ mot vinnare. Och det är de länderna som jag inte... Typ Serbien spelar mot Kroatien, Sverige, du vet, Danmark, såna länder. Och de spelar mot vinnare. De har aldrig spelat mot någon som kommer tvåa. Mm. Och det finns mer möjlighet att komma till Champions League nu. Mm. Mm. Men de år som du ser efter, de kunde lätt att få lottning som du vinner i Sverige. Du är AIK, du spelar mot lag som kommer i England som trea. Och det är omöjligt. Mm. Det känns att det är omöjligt att slå sådana motståndare redan i den sista eller den, vad säger man, playoff match.
Sen började om vi går till tränarkarriären också lite då, så började du som assisterande till Rickard Norling i Väsby, va?
Yes.
2004. Ja. Året efter är han inne i AIK ihop då, och då lär Norling ha sagt att utan den borsa ingen Norling.
Ja, det var så. Det var då så.
Men eran kemi emellan, vad gör att ni liksom funkar så bra?
Ja, det var, vi är helt olika, så han är helt olika. Det är så som han, du vet, han var
def. Hur är han då?
Han är riktigt bra defensiv. Han har den defensiven i blodet och han vet hur det ska funka. Och det var på den sätt vi kunde balansera den som jag har spelat forward, och jag ska ta hand om lite mer offensiva vägar och hur ska vi spela. Och det är precis då, därför jag säger precis då i Väsby, vi spelade precis som AIK spela i år, 3-4-3 till exempel, med en balans, två balans och en offensiv spets framåt, typ offensiv mittfältare. Det var många år tillbaka, man kommer fram och tillbaka hela tiden med systemet, det är bara siffror. Men vi hjälpte jättemycket varandra. Då vet jag fick den första erbjudande i Väsby. Jag ska vara det borta allt, typ. Efter karriär, jag ska vara spelande tränare. Men redan då Rickard har varit i AIK som ungdomstränare. Och på slutet i min karriär, du vet, du alltid hittar någon som du snackar om fotboll mest. Och då kände jag, med den killen jag kan verkligen snacka mycket fotboll. Och hur skulle man göra, och om man får någon möjlighet någonstans. Då redan jag hade honom ganska bra, och han hade mig, och jag fick erbjudande från Väsby. Och jag sa nej, jag kan komma där borta, men jag fixar tränare som vi ska jobba tillsammans, typ så. Och det är han, Borg Andersson, han sa inga problem. Vem är Rickard? Då fixade vi, och vi delade den ansvar. Jag var ansvarig för allt off, och han var ansvarig för allt det. Då jobbade vi på den sätt, inte bara i Väsby, 4 år också i AIK efteråt. Mm. Du vet, och det är den sättet som man ska hantera AIK. Jag var som spelare, jag vet, och han vet också, självklart, vad publiken vill, på vilken sätt vi ska attackera motståndare. När det är 0-0 till exempel sista 15 minuter, vad ska vi göra? Vad vill AIK-publiken se? Vi nästan kopierade allt som publiken, verkligen som publiken vill att det ska vara i AIK. Vilka spelare man ska spela, på vilken sätt, du vet. Det funkade ganska bra. Vi kompletterade varandra. Vi var inte kompisar. Många tror att jag och Ricka var inte kompisar. Vi var arbetskollegor som jobbade. Jag ser, ibland det var långa dagar. Typ om man ska punktmarkera till exempel Anders Svensson. Då vi satt på Kalber en hel natt och fram tillbaka, ska vi göra eller inte göra, vad är nackdelar, vad är fördelar, vad ska vi få om vi får resultat, vad får vi om vi förlorar en sån match. Det var inte lättaste beslut på något sätt att fatta, och till exempel och för honom, han är jättenoggrann att jobba, kräver jättemycket om givning, och när man fattar beslut till exempel, okej, vi punktmarkerar Anders Svensson, vi backar inte nu tillbaka igen. Att någon som säger att kanske inte är bra. Du vet, om man redan snackat 2 dagar. När man fattar beslut, då är fattar beslut och kör vi. Typ så. Och det vet jag att det är många, många svåra beslut vi fattade tillsammans. Och han fattade inte någon beslut utan mig till exempel. Då jobbade vi tillsammans. Han delade allt med mig. Han var cheftränare, jag var assisterande. Men det var på papper. Men i verklighet faktiskt, vi jobbade jättetajt tillsammans. Vi coachade laget tillsammans och gjorde hela resa tillsammans. Det är den första, så jag säger, första de 4 år i AIK, 2 år i Vasalund.
Och, det, om du säger så här, men Rickard har, han har defensiven i blodet och sådär. Om man kollar på AIK 2019 så har de ju, fick de ju kritik, och det är därför de har gått tillbaka till 3-4-3 eller inte tillbaka, men det är det de, man har sett nu i alla fall. Tror du att han har saknat en motviktskraft i liksom en Novakovic under den här tiden?
Det var så, vi har jobbat igen tillsammans. Ja. Det är inte bara den. 2016 när han kom tillbaka, då jag var i AIK.
Ja.
Och jobbade vi ett år.
Ja.
Och jobbade vi nästan inte på samma sätt som vi jobbade de åren innan, 2005-2006. Ja. Vi jobbade ganska tajt tillsammans. Han litade fullständigt på mig, du vet. Jag var han närmast. Gjorde ett år fantastiskt till exempel. Det var framlutad AIK. Vi typ kunde vinna mot Norrköping 6-0 med Alexander Isad och han. Jättefina matcherna vi kunde göra. Det var inte bara 1-0 vinst eller så. Men det var också de. Vi kom två av, men det också det kom de matcherna som stämde inte riktigt. Typ så. Och det var han. Hur ska man förklara att säga något inte fel? 2017, jag tror sista gången som jag kunde påverka på något sätt Rickards tanke och Rickards sätt att attackera matcher när matchen väger. Och det var derbymatchen 2017 vi har spelat, och det var derbymatch mot Hammarby. Det var nå resultat 1-1 eller 0-0, jag vet inte, jag tror 1-1 det var så. Och det var alltid när han behöver mig på bänken eller så, det har vi jobbat 1000 år. Och där jag vet på vilken sätt kan formulera, kan se på vilken sätt vi ska ändra, vad ska vi göra. För mig det var alltid tanke att vi ska gå fram om jag är 1-1. Jag är en sån tränare, jag är en sån person, jag var som spelare också. Och alltid han ska få de tips eller de möjlighet som jag ser i den stunden att det är bra för AIK att göra. Och det gjorde AIK. Rickard litade 1000 gånger på mig. Ibland han litar inte, men i mest fall han, det gjorde vi så. Och det gjorde vi den som vi kom att det var bästa att göra, och vi förlorade matchen. Förlorade matchen mot Hammarby då 2-1. Det var någon skottmål från halva plan nästan. Jag vet inte, det är inte kanske den sätt som förlorade matchen. Men efteråt Rickard fattade beslut att ändra taktik. Hur ska man attackera matchen när det står typ 0-0 när det är 15 minuter slut? Du vet, han vet vad kan han få med mig. Han vet vad kan få utan mig, det är säkert. Det är så, och det är också det var sista gången som jag kunde på den sätt som vi har jobbat tillsammans många år. Det var sista gången jag kunde påverka honom. Efteråt, efter en viss tid, lämnade AIK och började jobba i AIK, lämnade AIK A-laget. Och började, det var bästa beslut för AIK, det var bästa beslut för Rickard, det var bästa beslut att få den nya tanke, hur ska vi hantera matcherna. Och man ser också, det var jättebra recept, bra produkt, att AIK vann guldet året efter. Sätt, eller rätt eller fel, alltid när man vinner, det är rätt, när man som förra året, när man kommer som fyra, folk kan frågasätta. Eller ska vi spela mer offensiv eller mer så. Men det var viktigt för Rickard och viktigt för mig att identifiera. Vad kan han få med mig? Vad kan han inte få? Och det när jag kände, jag är en son också. Jag är jättelojal som assisterande tränare. Jag har jobbat många år som assisterande tränare. Och jag kan inte bli falsk. Och jag kan inte jobba med dig och säga något som känner jag inte att jag riktigt, du vet. Den som jag känner i min kroppen och min att jag är rätt. Då blir den falsk från min sida på falsk. Det blir för AIK, det blir falsk för spelarna. Då är bättre att Rickard kan implementera den som han känner. Den ändring jag gör från den dagen och jag gör i min karriär på den sätt. Och det är därför också vi kom lite olika på den sätt som vi vill att AIK ska spela. Det är så. Men han var chef och jag var assisterande. För mig, det var klart att det är hans ord som är avgörande.
När han motiverade det här sättet vi ska spela, ja, var det för att AIK ska ta nästa steg i Europa eller som klubb eller i allsvenskan, eller hur motiverar man det då liksom?
Ja, man har redan typ en poäng. Man ska kanske inte riskera allt, att man ska tappa också den poängen. Till exempel, man kan vinna 3, men samtidigt man kan förlora den enda som man har. Och för mig fortfarande, oavsett i vilken lag jag kommer att jobba eller ska jobba, jag kommer att sträva alltid. Oavsett om man spelar mot Barca, om jag är 0-0, om jag är sista 15 minuter kvar, jag kommer gå med mitt lag att vinna. Att inte bevaka. Kanske man kan bevaka om jag är sista matchen och jag vet att det är en poäng som gäller. Att man ska vinna serien eller att man ska vinna. Att man ska vinna någon guld eller något sånt. Men i längre period, det och jag köper, det är så, det vet jag. Jag vet de alla år som jag har jobbat med Rickard, hur mycket han trodde verkligen på den sätt som vi har jobbat tillsammans. Han utnyttjade mig 100%, jag utnyttjade honom också att vi ska bli bättre som tränare. Men också alla de år som vi har jobbat inte tillsammans. Jag var i AIK utan honom till exempel 5-6 år med Andreas Alm. Han hade sin resa i Malmö och i Norge, och det är säkert att vi blivit lite annorlunda också. Ja. Och man ska jobba igen tillsammans, du vet, och på samma sätt. Det är jättesvårt. Vi känner ganska bra varandra. Jag ser på honom, du vet, när det är något riktigt svårt för honom, läge, eller han såg på mig. Jag kan inte bli glad om det blir kroppsställning lite fel. Det blir allt. Vi känner de signalerna som vi känner bra varandra. Och till slut, faktiskt, det var bästa för AIK, det var bästa för honom, det var bästa för mig att göra det. Det var bara lite svårt att det var mitt i säsong att göra den. Annars vi kunde lätt göra typ efter serien efter november till exempel. Det skulle annars, det alla fattar sina egna beslut, alla fattar som cheftränare, du fattar hur vill ditt lag ska spela.
Vi hade Stare som gäst här och han sa att får väl bära vattenhinkar åt något P13 lag bara jag får träna AIK igen. Har du samma inställning eller att komma och jobba med den här föreningen liksom?
Ja, självklart. Och det har jag bevisat. Det är för mig, du vet, att vara assisterande och nästa höger hand till Andreas Alm många år, och tillsammans med Rickard jobbat, du vet, på de stora matcherna och du vet Friends Arena när det är 40-50 tusen, och nu jag jobbar med den spelare i AIK Akademi till exempel helt ensam, till exempel kör individuell träning med honom, kolla U19 matcher, kolla U17 om behövs tejpa någon spelare som kan inte tejpa, det hjälper jag. För mig är det inte den viktigaste, du vet, vilken plats eller vilken arena, det vet jag att jag gör den som i denna stund är bästa för AIK, bästa för mig.
Vad är din nya roll? Kan du beskriva den?
Vad?
Kan du beskriva din nya roll i AIK?
Roll? Det är precis som jag fick innan AIKs A-lag. Jag är individuell tränare för de äldsta i AIKs akademi. Det är pojkar som är födda 2001, 2002, 2003, 2004. Man ska prioritera alla grupper, de typ. Det, men man ska också punktmarkera de bästa. Det är typ man är, just nu jag är mest med U19. Typ på deras träningar. De har cheftränare, de har assisterande tränare. Jag kollar gruppen, utvärderar, kollar kvalitet på spelarna. Samtidigt AIKs A-lag, vill de spelarna. De använder dem också i träningsmatcherna. Man får bättre bild. Vilka spelarna har den spetskvalitet som man kan bygga vidare. Jobba, punktmarkera någon, 2-3 spelare. Gör allt som jag har gjort till exempel med de A-lagspelarna. Vi filmar matchen, jag sätter med den spelare som är 17 år. Gör videoanalys med honom. Typ visar i den alla de situationerna som man kan göra bättre eller mindre bättre när han gör bra. Planera de träningar, individuella träningar på sådana spelare. När det är bara en eller två spelare. Framförallt mest offensiva spelare. Typ så. Och samtidigt. Det. Och scouting för division 1. Typ så ingår också i mitt nya jobb. På grund av att jag har varit med Västerlund 2 år. I division 1. Upplevt många fina spelare. Det finns i den serien många unga spelare. Nu också det är 6 lag. från Stockholm nästan som spelar i division 1. Det finns massa unga spelare och det blir prio nummer 2 i min arbetsbeskrivning att jag ska följa de spelarna, deras matcher samtidigt med den jobbet som jag har beskrivit i AIK 19. Mm.
Det går in i det Björn Westerholm pratade om när du och jag var där och pratade med honom. Att det ska slussas in Stockholmsspelare från regionen som ska komma till AIKs A-lag.
Yes, självklart. Det finns massa unga spelare som säkert man kan missa om man har inte...
Mm. Är målet att bli huvudtränare för AIK någon gång?
Ja, självklart. Varför inte? Det, kanske man hade inte samma målsättning när man jobbade som assisterande hos många år hos Alm och försöker vara lojal, göra det jobbet som alla förväntar för mig. Typ, du vet också plats. Vad är dina plats som assisterande? Och det jobbade man ganska längre. Men nu efter 2 år i Vasalund, efter du vet, alla erfarenhet som man har fått att jobba. Jag har jobbat med många duktiga tränare, många fantastiska tränare som längre tid. Det är inte bara en mans show när man är cheftränare i AIK till exempel. Man går igenom allt hela tiden. Då man vet från klockan 6 till 6. Man har jobbat massa år. Och jag vet att jag har ryggsäck där det finns massor erfarenhet, massor matcher. Så det, varför inte?
Vet Björn om det hos styrelsen?
Det kan du fråga dem.
Det hade ju varit fantastiskt. Och se.
Ja, verkligen. Vi ska hinna med lite grann AIK och Allsvenskan A-lag då 2020. Jag har plockat in Otieno från Vasa Lundberg.
Ja, det är bra spelare. Precis som jag säger, det finns massa unga bra spelare i Division 1, du vet. Och alla kan inte hamna direkt i Allsvenskan eller Superettan. Division 1 är bra fönstret för de unga. Jag ska mer också scouta den serien, och framförallt i Stockholm. Och det är en sån spelare som kom från Vasa Lund, det är han. Kraftfull spelare redan på första matchen, man visar lite kvalitet, men det är spelare som behöver tid. Det är skillnad att spela Division 1 och det är skillnad att spela Super Allsvenska. Han ska få den tid och den möjlighet som han ska få i AIK, det kommer att sitta perfekt för honom.
Vad ska man ha för förväntningar på AIK i år då, tycker du?
Ja, det är alltid detta 2-3. Det är så. Som jag har varit i AIK, det är alltid målsättning 1-2-3. Det är inte tydligt. När man ser 1, då blir det att man tappar någon ung spelare. Mm. När man satsar allt på guld till exempel, att vi ser att vi ska vara bara 1, då vet att det kommer att bli mindre möjlighet för unga spelare. Unga spelare behöver tid, behöver att misslyckas, att göra någon mindre bra match. När man har en sån målsättning, det blir bara rutinerade spelare som ska avlasta, som ska göra det jobbet. Mm. Jag tycker 1-2-3, alltid det AIK målsättning, och samtidigt när du kommer att tänka att du ska sluta 3-a, det behövs inte vinna. Då kan du slåssa någon ung spelare för kostnad för de kanske äldre spelare då och då. Annars man kommer aldrig att få Robin Quaison eller Alexander Isak igen, du vet.
Nej, för det känns som när jag kollar på AIK utifrån eller när vi gör det, att många underskattar AIK lite i år. Att man, bara för att man har liksom gått ut med att det inte kommer bli en lika stor satsning, så tänker man att de kommer tappa lite. Hur känner du kring det?
Ja, man ser att det är lite snacket ganska mycket framlutat, lite mer offensiv, lite så. Det jag ser, det kommer bli mycket spännande för mig att första gången att se Rickard hantera en sån situation som han själv besitter. Säkert han har mycket erfarenhet från Malmö. Malmö var en sån lag, och det jag ser, det är spännande faktiskt. Många fina spelare, det finns i AIK många jätteduktiga, och vi borde vara alltid topp 3. Det är så, men det är Malmö, om man kollar Malmö, ny tränare utan Marcus. Det är också en stor andel Malmö. Bra i Stockholm, det är Djurgården och Hammarby. De har redan förra året visat att de har muskler. Djurgården som har vunnit tjänst. AIK kan, som du säger, smygande kan verkligen ta hela, och men det måste sitta mycket, mycket, mycket på plats.
Delar du den känslan att Djurgården och Hammarby har kommit ikapp AIK?
Eller? Nej, faktiskt inte. Jag ser den spelare som Djurgården hade, inte nu att jag, vad ska man säga, att man ser något fel på grund av att det är Djurgården, men den sättet som de spelar, det duger inte i Europa för mig till exempel. Typ, jag har sett Malmö borta till exempel, när man bara sjungar, försvarar, man får ett mål på något konstigt sätt, och efter det blir inga spel längre. Det är bara...
Men de vann den?
Ja, de vann 1-0. Det funkar inte i Europa. Det finns inga chanser. Du vet, man kan göra kanske en eller två gånger på den sättet. Och de lyckades verkligen i allsvenska. Kanske då kan man snacka om de andra lag, om en lag som på den sätt kan vinna också. De gjorde många fina matcher hemma. De var offensiva, framförallt Hammarby. Men Hammarby också lite naiv hur mycket de satsar på off, du vet. Och det är igen, det är Malmö och AIK som känns att de är bästa att kombinera bägge med det för off. Det sitter allt på plats.
Vad behöver Djurgården göra, tycker du, för att ändra, för att anpassa sitt spel till Europa?
Man måste våga lite mer att spela, måste våga på de krafterna som man har off, du vet. Och känns det blir bara boll in i hav när de leder, utan att det blir konkret anfall. Det blir mer att behålla bollen genom laget, men till slut mot bättre lag, det funkar inte. Det är serien, allsvenska är fantastisk serie, jämn serie, men det är också kvalitet, det är begränsad. När man går mot bättre lag i Europa, när man vet att man ska spela mot två riktiga forward eller tre, eller det är lite annorlunda faktiskt.
En grej som är intressant, tycker jag, när det gäller AIK och synen, och du har varit inne på, Björn Westerholm har ju sagt i den här podden bland annat och i andra sammanhang också att folk går på fotboll för att ha roligt, och kanske att har AIK inte varit tillräckligt framåtlutade och lite sådär, att de vill ha lite mer offensiv fotboll. Är det så han menar, tror du? Eller och också, är Rickard Norling i så fall rätt man att liksom...
Ja, det vet jag inte. Det sitter i Björns bord, och det han alltid fattar för mig. Han fattar fantastiska beslut och värvat många fantastiskt bra spelare till AIK. Men igen, framlutad, det är ganska lätt att säga, men att i verklighet att det ska funka, du vet, det kostar alltid någonstans. Om man har försvarat med fem i backlinjen ganska stora delar av matchen, och har jobbat också ganska, man får inte den 5-3-2 att sitta på en dag. Det är en lång process. Och när det har blivit som du vet, att man känner att man är stark, då man ser också Per Karlsson till exempel nu, när man spelar med två mittbackar, det är Per Karlsson som är fantastiskt, fantastiskt bra fotbollsspelare, men underlättar lite när man har lite två till mittbackar, du vet, plus två ytterbackar och tre på mitten, två forward. Det underlättar till folk som är på kanske de defensiva platser. Och det nu, du vet, jag vet inte, du vet, det är jättesvårt att, du vet, hur ska man förändra, att man ska fortfarande ha tre i backlinjen, och man ska, du vet, vill man spela 3-4-3 eller 4-3-3, det jag vet inte riktigt, du vet, hur.
Nej, så är det, Per Karlsson är på väg tillbaka in i Polen.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja.
Fantastisk, fantastisk fotbollsspelare, fantastisk.
Ja, otroligt skön människa, väldigt speciell. Ja, fan, det ska bli jättekul att få honom igen. Men ni har ju varit liksom över bra på derbyn och sådär. Vad beror det på att ni är grymma där? Vad beror det på?
Vi är bättre.
Jo.
Okay. Vi är bättre i derbymatcherna, det är så. Ja.
Men det är ju psykiskt också.
Ja, det är, om man börjar vinna nästan hela, det är mycket lättare att komma till näst. Kommande matchen, när man vet att man har vunnit oavsett om jag är på bortaplan eller hemma på Friends. Vi har vunnit.
Fast man saknar ju Råsunda derbyn.
Ja, det är självklart. Det är gräset och det är lite annorlunda faktiskt.
Har du några sköna derbyminnen? Egna?
Ja, det är de som har gjort mål, det är alltid. Ja. Jag lyckades att göra några mål i derby.
Kommer du ihåg hur många? För du statistiken?
5-6, något sånt.
Ja, det är bra. Hur ser du på allsvenskan generellt annars då? Tror du att det är som alla Malmö eller sådär? Eller vad är dina tankar?
Ja, det är jämnt och bra. Till exempel. Jag gillar att det finns de lag som är sämre. Typ. Och tänk bara om du är från Borlänge, om Brage till exempel i allsvenska, och det kommer en vecka Hammarby, nästa AIK, nästa Malmö, Göteborg. Det är fantastisk stämning. Det är bra för den samhället. Det är bra för allt, alla, du vet. Och det är på den sättet funkar jättebra allsvenska. Känns att det är jämnt, bra serien, mycket intresse, fina intresse, många fina matcher också. Det kan bli också några som är jättetråkiga att kolla, typ. Det finns säkert. Men generellt, det är en fin serie som borde faktiskt producera mer unga spelare. Många lag borde satsa lite mer. Men bättre kanske att förlora med äldre spelare, då man provocerar inte något. Du vet, och inte många som kommer att se mer saknas unga spelare. För mig.
Vi tänkte ta lite lyssnarfrågor också. Det har vi ju alltid. Då är det en som skriver så här. Du har ju gjort det omöjligt att gå mellan två Stockholmsklubbar. Går det att göra en sån flytt idag? Eller har det blivit omöjligt?
Ja, det är svårare säkert. Det, var, det var också i mitt fall. Det var Djurgården åkte år och jag ville stanna i Stockholm. Jag var redan äldre, gammal. Och AIK hade intresse. Det var så. Men det här också, jag vet inte, man ser nog att Djurgårdens tränare har spelat med mig. Och han har gjort en resa och har vunnit guld med
Thomas Laglöf.
Har vunnit guld med Djurgården. Och det, när en tränare kan göra, varför ska inte spelarna göra?
Har du någon gång, den är intressant, en annan lyssnarfråga. Har du varit aktuell för något lag, ett annat lag under en tid som spelare, alltså proffs?
Här,
när jag utomlands, du. När du var i Sverige.
Ja, var det var Kina på slutet i karriären, men vem ska åka till Kina?
Det, är ju...
Det ser vi ju ändå nu att det händer.
Stålar.
Det är inte viktigast i livet.
Fint. Jag älskar den här. Har det någonsin varit en bra idé att slå en kort hörna?
Ja, det... Ja, men det är självklart.
Hur då?
Framförallt, jag hatar kort hörna.
Kort hörna känns också... Det finns på fördelar, men det finns nackdelar. Om du har någon som är jättebra att slå hörna när bollen sitter stilla och du vet att träffpunkt kommer att bli den som du förväntar, varför ska man spela kort?
Så om du har en dålig hörnläggare, då är det lika bra att köra kort.
Känns.
Här är en annan. Du var fantastisk i Djurgården.
Älskar den här.
Ja. Tror det var OPE i Östersund där du och några andra DIF-juggar gick och rökte en timme före match. Är det en uppvärmning du rekommenderar?
Nej, jag rekommenderar inte. Det var inte bra då, men i min karriär, alla vet det, jag rökte. Ja.
Vilka var de andra DIF-juggarna då?
DIF-juggarna, vilka det var då? Det var Darko Mavrak och Zoran Stojcevski, jag tror. Det var vi som spelade då i Djurgården.
Hette Ope från Östersund. Bara, hur gick matchen då?
Ja, nej, men det är säkert att vi vann.
Ja. Du har slutat röka nu, berättar
jag.
Ja, sen 10 år
sedan. Det
starkt.
Var.
Då kan du lägga på de 10 åren i slutet sen. Du får 10 år extra.
Precis,
istället.
Precis, det.
Hur var det här då?
Ja, jättebra. Gick halvtimme eller?
Ja, en och en halv drygt.
93 minuter.
Jättebra.
Tillägg,
jättebra. Ja.
Kändes det bra?
Känns jättebra.
Ja, bra. Ja,
vilka fantastiska stories.
Kanske man har sagt något fel, men det brukar.
Nej.
Ja, men vilka fantastiska stories. Man fattar ju att det är 600 sidor. Ska vi kan göra en sån här då, så ni får känna.
Oj.
Ja, ja. Men, den är tung.
Men det är bara helt, vi kör nästa två snart.
Ja. Ja, precis. För det är några år sedan den kom ut. Yes. Fan, du har helt mega grejer. Du har kommit på fler saker också. Stort tack för att du kom hit, Borsa.
Tack.
Var rädd om dig och familjen och kärleken och fotbollen och varmt lycka till med allting du talar för.
Tack så mycket att jag fick vara här.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Ciao!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.